Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på den femte söndagen i påsktiden. Så skriver evangelisten Johannes i det 16:e kapitlet och från den 5:e versen. Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom om synd. Ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad är det värsta som kan hända? Har vi hört det uttrycket förut? Ibland oroar vi oss för mycket. Tänk om jag gör bort mig inför klassen eller på jobbet. Tänk om jag missar bussen. Tänk om jag beställer fel mat på restaurangen. Den där restaurangen med utländska menyn. Och så stressar vi upp oss. Och vissa blir så oroliga att allt låser sig. Man blir paralyserade. Då brukar ofta någon klok vän kunna säga. Säga vad då? Vad är det värsta som kan hända? Om du gör bort dig så är det nog fler som gör det. Och det är glömt om 2 veckor. Missar du bussen så tar du en annan buss. Kommer du för sent så kommer det bli pinsamt. Men du är inte den första som klantar dig. Det kan hända alla. Och om du beställer fel mat så kanske du kan prova någonting nytt. Du får beställa någon annan mat. Men om vi inte kan förutse följderna i livet. Vad är egentligen det värsta? Det absolut värsta som kan hända. Vad tycker människor? Man svarar här lite olika. En del säger att det är att dö. Andra säger att det är inte själva döden eller som är det värsta. Utan det värsta är om man får lida mycket innan man dör. Med sjukdomar, med smärtor och så vidare. Och andra säger att det värsta är inte om man själv dör. Det värsta är om den som man älskar dör. Före en själv. Och då säger man att det är själva sorgen, det är själva förlusten som är det värsta. Och vad är det bästa som kan hända då, kanske någon undrar. Och för världens människor där är det kanske att man blir rik. Att man träffar sitt livs kärlek. Att man blir känd och så vidare. För kristna. För Guds barn. Var det bästa som kunde hända när vi förenades med Gud. När vi döptes. Eller när vi kom till tro. Och den bästa dagen i våra liv, när är den? Ja, det är ju när vi kommer att få se honom. Se Kristus, vår frälsare, öga mot öga. Han som älskar oss mer än någon människa kan älska. Han som älskar oss i djupet av vårt hjärta. Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. Honom som vi älskar. Det värsta då? Det absolut värsta som kan drabba ett Guds barn. Vad är det för någonting? Det är inte den kroppsliga döden. Det är inte ens att dö en plågsam död. Smärta och sjukdom, det kan vara jobbigt. Men för en kristen kan detta att ha ont, det kan till och med vara en välsignelse. Det kan få oss att bli ödmjuka inför Gud. Det kan få oss att komma närmare honom. Och visst är vår egen död jobbig att tänka på, eller hur? Och även våra nära och käras bortgång. Men om vi lever i tron på Jesus Kristus, vår frälsare, och tänker efter, så vet vi att den kroppsliga döden, den är ju bara en tillfällig skilsmässa från den här kroppen. Och det blir till och med bättre när vi lämnar det här livet. Eftersom vi efter det här livet får förenas med Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. Aposteln säger till och med, vad säger han för någonting? För mig är livet Kristus och döden en vinning, en vinst. Filipperbrevet 1:21. Nej, det värsta för Guds barn, det är inte att skilja sig från kroppen, utan det är att skilja sig från Gud. Och därför sörjer vi mer en människa som förlorar tron än en kristen som går bort. Det är värre att man tappar bort sin kristendom än att man förlorar livet om man är en kristen. Om det är en katastrof för världens människor att en människas hjärta slutar att slå som man älskar, då är det faktiskt en ännu större sorg för en kristen. När vännen eller barnen eller släktingen slutar läsa Bibeln och be, slutar att gå till kyrkan, jag helt enkelt tappar tron. Vad är det värsta som kan hända? Svar: att någon släppte förbindelsen till Gud. Kommer han eller hon i livet inte tillbaka till Gud, då är ju förbindelsen för evigt klippt. Och det är ju det som är själva definitionen av helvetet. Att få tillbringa evigheten fullt medveten, men skild ifrån Gud. Ibland står valet inte mellan det bästa och det värsta, utan mellan det bättre och det värre. Ibland kan också frågorna vara det bästa eller det värsta i ett visst sammanhang. Ska jag välja det här eller det här jobbet? Ska jag bo här eller ska jag bo där? Ska jag göra si eller ska jag göra så? En av de största händelserna i lärjungarnas liv, det var när de fick lära känna vår frälsare och Herre Jesus Kristus och följa honom på hans vandringar. Ingen hade talat som han. Ingen hade varken förr eller senare gjort så stora under och tecken som han. Johannes, han beskriver upplevelsen av att vara med Jesus, som han kallar livets ord, i sitt första brev, det första kapitlet, från den första versen, det som var från begynnelsen. Det vi har hört, det vi med våra egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Vi har livet uppenbarat, vi har sett det och vittnar om att det förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och förkunnar vi, det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. I dagens text talar Kristus med sina lärjungar. Han hade samtalat med dem i den övre salen under skärtorsdagen. för att förbereda dem för den kommande tiden när han skulle förrådas, gripas, plågas och korsfästas och dödas. Men det är inte bara det. Hans bortgång är mycket mer. Det är en del av hans uppdrag. Redan i det sjunde kapitlet hade han sagt: ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ibland kan man behöva förstå syftet med något smärtsamt innan man bekymrar sig. Förstår man inte varför det händer, så blir det jobbigt. Men förstår man varför det händer, då kan man stå ut med mycket. Man går till tandläkaren, även om det gör ont. Man går till jobbet, även fast det ibland är slitsamt. Man går till skolan, även fast det ibland är tråkigt. Man förstår varför. Man förstår syftet. Varför går jag dit? Varför gör jag det här? Men lärjungarna förstår just nu inte helheten. Eller kan ta in den. Jesus säger: nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig: vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. De hade fastnat vid att de skulle skilja sig från honom som de älskar. Och såg liksom inte just nu syftet, varför och vad det skulle innebära för dem och hela världen. Och vi ser ibland inte heller syftet med varför smärtsamma saker händer i våra liv. Eller hur? Ibland får vi svaret, ibland inte. Och när vi inte får svaren till varför vissa smärtsamma saker händer i våra liv, då får vi påminna oss, vad då? Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Hebreerbrevet 12:7 eller Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Jesu lidande, hans bortgång var inte för hans egen skull utan vår. Men lärjungen har missat att det värre kunde bli det bättre. Ja, faktiskt det bästa. För en människa som inte vet eller förstår varför Jesus kom hit och vad hans död innebar, då måste hans kors verka som ett nederlag, en förlust. Men att det som verkar vara död kan vara liv. Det är en princip som också finns i vår naturliga vardag, eller hur? Jag minns att när jag var liten och lekte i min farfars lada så fanns där en trälåda med vetekorn. De var torra och de var till synes livlösa och de hade stått där väldigt länge. Men jag fick förklarat för mig att om man sådde ut vetet i jorden så hände någonting. Då skulle de här kornen som såg så livlösa ut växa upp och bli gröna och så småningom få gyllene strån med veteax som man kunde baka bröd av. Jesus använder i det 12:e kapitlet just den bilden för att förklara att det som för ögat syns, det avslöjar inte alltid sanningen. När han säger 12:24, Johannes, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. Ni frågar inte vart går du, säger Jesus. Just därför är deras hjärtan fyllda av sorg. Det är bäst för er att jag går bort, säger han. Och så blir det värsta det bästa. Och att bli en kristen, det är just detta. Det är att se, att bli en kristen, det är att se att det värsta kan bli det bästa. Att erkänna sin synd, att bekänna att man är skyldig, att man är syndare inför Gud, det är för många, eller hur? Det är för många det värsta. Det känns ju hemskt att falla ner för Gud och ge upp och kapitulera i sitt motstånd. Men den dagen som vi gjorde det, den dagen vi lade ner våra vapen, stannade upp och sa till Gud, du har rätt. Jag har felat inför dig. Den dagen vi såg upp på korset, såg på Jesus som bär samma synder på korset. Den dagen blev den bästa dagen i våra liv, eller hur? För då ser vi att vi är fria. Vi är frikända därför att de felsteg vi kämpar med, de är redan förlåtna genom Guds sons ställföreträdande död. Det är, säger Jesus, bäst för er att jag går bort. På den yttersta dagen, den värsta dagen, det värsta som kan hända alla som har valt att inte kapitulera, inte ge upp, inte se på Kristus som sin frälsare, se honom, hans förlåtelse. Då kommer Kristus säga till dem som har valt bort honom. Matteus 25 och 41. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Vill vi inte höra de orden? Ja, om vi inte vill höra de orden, gå bort. Låt oss då tro på Kristus som säger idag, vad säger han? Jag går. När han går bort så går han istället för oss. I vårt ställe tar han domen. I det perspektivet, när vi förstår varför, vi förstår syftet, meningen med orden jag går bort, då blir det inte det värsta att han går bort, utan vad blir det? Det blir ju det bästa. I det 14:e kapitlet förklarar han för sina lärjungar, låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig, i min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om en går bort och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är, och var jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Han går bort för att vandra korsets väg, för att uppstå, för att stiga upp till himmelen på majestätets högra sida, på den himmelska tronen, för att bereda rum för oss i himlen. Men det finns ytterligare ett skäl till varför han går bort. Vad är det, tror ni? Att han ska sända sin heliga ande. Vers 7. Kristus säger idag, jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesu liv är inte slumpartat på något sätt. Det har ett syfte. Det är en plan som Gud fullbordar steg för steg och fullkomnar mer och mer tills vi sitter här i Uppsala idag. Och planen fortsätter fram till den dag då vi läggs i jorden eller när Kristus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta oss till sig. Och ett steg i hans plan är att han sänder sin helige ande. Han som kallas hjälparen, han sänder honom från den himmelska tronen på pingstdagen till sina apostlar och till sin kyrka. På vilket sätt blir det bättre då? Ja, det förklarar han i vers 12, samma kapitel. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Sanningens ande gavs till apostlarna så att de kunde fullkomna uppenbarelsen, ge allt det som Gud ville förmedla genom sitt ord. Och så har vi fått hela sanningen genom Bibeln, den heliga skrift. Tiden efter hans uppståndelse ger oss någonting som vi inte har haft förut. Ett upprättat Israel, en Guds församling som förkunnar ordet inte bara för ett begränsat folk utan hela världen. Också vi kan se varför det är det bästa. Jesus förkunnade bara i Israel. Men efter den helige andes utgjutande på pingstdagen så blir Kristi kyrka ett Sion för hela världen. Och så har hans ord kommit också till oss här i den yttersta nord idag. Så hur hjälper då den helige ande, han som kallas hjälparen, han som Kristus sänder, hur hjälper han sin kyrka? Kristus svarar i dagens text, vers 8. När han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom om synd. Ty det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Den helige ande överbevisar världen om tre saker. Synd, rättfärdighet och dom. Att bli överbevisad om synd. Vad är det värsta som kan hända? Ja, om man tror att synd bara handlar om att göra fel, då kanske man inte tycker att det är så illa. När den finländske premiärministern Matti Vanhanen för några år sedan avslöjades med att ta emot mutor, då blir han lite bekymrad. Han blir arg. Och så säger han, vad säger han då? Ingen är ofelbar. Man har tillskrivit den stoikern Seneca talesättet, det är mänskligt att fela. Har ni hört det? Errare humanum est. Och påven Alexander, han la på 1700-talet till strofen, men det är gudomligt att förlåta. Det är mänskligt att fela, men det är gudomligt att förlåta. Och engelsmännen, de har gjort det ännu mer allmängiltigt. To err is to be human. Att vara mänsklig, det är att fela. Nu ska vi i rättvisans namn säga att citatet ifrån, som tillskrivs stoikern Seneca, det lyder i sin helhet. Det är mänskligt att fela, men det är djävulskt att förbli i felen. Det är mänskligt att fela. Duger det som ursäkt? Kanske om det bara drabbar dig själv. Du tappar ut vattnet och får torka upp det själv. Du snubblar när du springer i skogen. Du glömde passet när du skulle gå genom tullen. Men om det drabbar någon annan, då duger det med inte att skylla på sin bristfällighet. Om du tappar vattnet i ansiktet på en annan person, en vän, om du snubblar rakt in i en annan människa så att han skadas, eller om du glömmer en annan persons pass, dina barns pass, då är det en annan sak, eller hur? Ansvar inför någon annan, någon vi är redovisningsskyldig inför, medför skyldighet. Om det är vår medmänniska, vår vän, vår arbetsgivare och jag inför Gud. Och då ber vi om förlåtelse. Vi kanske inte rår för om vi råkar snubbla och vi tappar någonting, men vi är ansvariga inför våra tankar, våra ord och våra handlingar. Fast synd, det är inte att fela i största allmänhet. Det är att bryta mot Guds bud som säger, vadå? Att vi ska älska honom över allting och vår nästa som oss själva. De 10 budorden. Men inte heller det är själva grundproblemet. Synden. Olydandet mot Guds bud. Va? Är inte synden grundproblemet? Är det inte synden som skiljer oss ifrån Gud? Jo, absolut. Men eftersom Kristus på korset redan sonat vår synd inför Gud, redan betalt vår skuld, avtjänat vårt straff, så är grundsynden, vadå? Grundsynden är att vi inte tror att Gud förlåter synd för Kristi skull. Jesus säger, Johannes evangeliet 3, vers 17, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Kristus säger idag att den helige ande ska överbevisa världen om synd. Ty de tror inte på mig. Ytterst sett så är det inte synden som skiljer en människa från Gud, utan otron. Alla syndar, också de som är kristna. Va? Men ska man inte vara rättfärdig? Ska man inte vara helig och ren för att kunna stå inför en helig Gud? Jo, psalmisten skriver, psalm 24, vers 3. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falsk. Problemet är att den här personen finns inte. Va? Vad säger jag nu? Romarbrevet kapitel 3, vers 10. Vad står det där? Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Predikaren kapitel 7, vers 20. Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Det var därför Kristus kom. Han kom för att vara den rättfärdiga person som du och jag inte är. Och hans rättfärdighet, hans heliga liv, hans lydnad för Guds lag tillräknas oss. Räknas som vår rättfärdighet, som skriften säger, Romarbrevet 5, vers 18. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Inför Guds domstol efterfrågas ingenting annat än fullkomlig lydnad och rättfärdighet. Kristus gick in inför den domstolen och uppvisade sin egen fullkomliga rättfärdighet som ställföreträdare, alltså i vårt ställe, som Lina Sandell sjunger i en sång. Han är nu min rättfärdighet, min helighet, mitt allt, ty allt han gottgjort har för mig, ja, mer än tusenfalt. Gud kommer inte att fördöma oss så vitt vi förblir i Kristus Jesus, i hans rättfärdighet, han som har gottgjort allt. Som aposteln skriver, Johannes, i hans första brev, det andra kapitlet, mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Kristus Jesus, som är rättfärdig. Det förklarar också hans död och uppståndelse och himmelsfärd. Han går för att slutföra ett uppdrag som han har fått av Fadern, att sona våra synder och att bli vår ställföreträdare inför Gud i himlen. När han kommer, sanningens ande, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Vilken kommer att vara den absolut värsta och den absolut bästa dagen för människor i vår värld? För alla människor i vår värld. På olika sätt. Det finns tveklöst en enda dag som passar perfekt som svar på den frågan. Domens dag. På domens dag kommer de som inte är förenade med Gud genom tron på Kristus för alltid att skiljas ifrån Gud. Det blir ett lidande till kropp och själ i helvetet. Det finns ingen värre dag. Men det är ett öde som Gud inte vill att någon ska möta. Han säger, Hesekiel 18 och vers 23, skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Gud, vår frälsare, vill vad då? Att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Andra Petrus 3:9. Herren dröjer inte med sitt löfte, med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Ändå kommer de allra flesta människor att hamna där utanför i mörkret. Och detta helt i onödan. Onödan. Hur då? Det finns nämligen ingenting som vi behöver göra för att komma till himlen. Kristus har gjort allt till vår frälsning. Att tro det, det är att lita på att Kristus har betalt vår plats i himlen. Och vad kallar Hesekiel detta? Han kallar det att vända om från sin väg och få leva. Paulus han kallar det att bli frälst och komma till insikt om sanningen. Och Petrus kallar det att omvända sig. Men måste jag inte först besegra det onda inom mig? I mitt liv innan jag får tro förlåtelsen. Innan jag får se mig som ett Guds barn. Svar. Kristus har redan besegrat det onda åt oss. När han kommer, sanningens ande, ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom, om dom, ty denna världens första är dömd. Vi ska fortsätta att kämpa mot det onda i våra liv. I vårt inre, i våra handlingar, i vårt tal. Vi ska växa till i kraft av tron, till kärlek och renhet. Men segern över Satan, den är redan fullbordad på korset. Och på den yttersta dagen, då kommer också Satan att kastas i helvetet för evigt. Den bästa dagen i de troendes liv, beskriver aposteln Johannes. I Bibelns sista bok. Där säger han om det troende. Dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen.